Jag tänkte börja predikan idag med ett sidospår. En sak som jag känner måste uppmärksammas. Det finns dagar för allt. Numera finns det dagar inte bara för särskilda namn eller för våfflor eller hjärtan. Du kan hitta dagar för bullar eller strumpor eller vad du än vill. Idag är det en mycket speciell dag. Har ni hört talas om palindromdagen? Jag hade inte det förrän jag hittade på den här om veckan. Men alldeles nu innan gudstjänsten visade sig att det var någon som talade om detta. Som har uppmärksammat detta och hört det någonstans kanske. Vad är då en palindrom? Det kommer från grekiskan. Det betyder löpa tillbaka. En palindrom är ett ord, en fras, en mening eller kanske siffror som lika väl kan läsas baklänges som framlänges. Och skriver vi dagens datum enligt ISO-standard som vi bör, årtalet 4 siffror och sen månad och dag, då blir det 2020-02-02. Och som ni ser, parvis så hänger de ihop. Vi kan läsa dagens datum framlänges och baklänges. En palindromdag. Ovanligt är det. Faktiskt väldigt ovanligt. Per definition så händer det här förstås aldrig mer än en gång om året. Fast långt ifrån varje år. Inte ens varje sekel finns det palindromdagar. Under hela 1900-talet fanns det inte en enda. Detta är den fjärde för detta sekel, för 2000-talet. Och om jag har räknat rätt så inträffade den före 2000-talet, senaste palindromdagen, år 1380. Så man kan ju förstå att vi har väntat på det här, va? Nästa infall är faktiskt nästa år redan. Men det finns bara 12 stycken under hela 2000-talet, detta århundrade. Och jag har hela listan här om det är någon som är intresserad av att inte missa någon av dessa stora dagar. Men det är extra speciellt idag. Därför att detta är enda tillfället under detta seklet som en palindromdag inträffar på en söndag. Och det gör ju detta nästan till en kyrklig högtid, tycker ni inte det? Jag tänkte i alla fall att vi skulle fira palindromdagen med några lite små kristliga palindromer. Jag har försökt att knoppa ihop ett par stycken. Vi får väl se om ni känner att det här är användbart. Vi tar bara först en klassisk palindrom för att demonstrera vad det här är. Ni talar bra latin. Baklänges blir det ni talar bra latin. Om ni hänger med ord för ord så ser ni. Ni talar bra latin. Ni hänger med? Det syns. Så vi skippar alla mellanrum och alla punkter och annat. Vi börjar med en enkel bön. Om vi kan kalla detta för en bön. Du Gud. Och så vänder vi på den. Så ser vi att den blir precis likadan. Tänker kunna be med en palindrom, va? Häftigt. Ja, ni kanske inte är lika fascinerade av det här som jag. Jag brukar väl se det här som ett specialintresse. Ni kanske tycker det här är en kommentar som passar till mina böner. Udda bar du. En palindrom om att bli kristen. Jo, då ni vill lita till liv i nåd. Är inte det att vad det handlar om? Att bli kristen? Så svänger vi runt den. Ser ni? Då ni vill lita till liv i nåd. En palindrom om tro. Tro, bort otro, bort. Lite grann som Jesus, den mannen han möter som säger, ja, jag tror, hjälp min otro. Det är tron vi vill ha. En palindrom om nattvard. Varför firar vi nattvard? Jo, ni vill liv i vin. Eller hur? Ni behöver inte vara oroliga, jag ska inte hålla på hela gudstjänsten med det här. Så många har jag inte. Men en till om nattvarden som en uppmuntran till nattvardstjänarna. När de är klara med sitt arbete kan jag säga, ni var bra, bar bra vin. Ta till er alla ni som är med och tjänar i nattvarden. Den sista kommer nu. Och det är min favorit. Den kan man ta till när man ska sätta sig och läsa Bibeln. Kan man säga så här. Du ger äkta mat, käre Gud. Det kanske inte är alldeles uppenbart att det där är en palindrom, men titta när vi vänder på den. Du ger äkta mat, käre Gud. Det var palindromdagen. Då har vi firat den med några palindromer. Ni får gärna använda dem här om ni finner dem användbara. Eller varför inte gå hem och knåpa ihop några egna palindromer dagen till ära? Det kan man gott göra. Ska vi gå över till lite mer klassisk förkunnelse då? Jag tyckte det var lite väl magstarkt att skriva hela predikan som en palindrom. Det hade blivit väldigt kort. Har ni fått årsmöteshandlingarna inför dagens årsmöte och läst dem? I så fall kanske ni såg att det fanns en hälsning till årsmötet, till församlingen från pastorn. Ni har noterat det. Jag tänkte stjäla den idag i predikan. Så har ni läst den så har ni en viss fördel. Ni har en liten ingång i predikan. Det blir den som blir predikan idag med lite mer kommentarer då, så där runt omkring kanske. Jag gav mig av på jakt, ja, ni behöver inte känna att ni måste ha den framme och läsa innan till riktigt, så funkar det inte, men det är bra att ni har den. Jag var på jakt efter ett ord för året, för det år vi befinner oss i nu, i början av. Vad kan vi hitta för hälsning till församlingen i år, 2020? 2020, tänkte jag, Johannes 20 och 20 fann jag. Alltså Johannes evangeliet kapitel 20, vers 20. Nu kan ni alla vad det står någonstans. Det där kommer ni ihåg. Johannes 20, 20. Återstår bara att se om det står någonting vettigt där. Och det gör det. Där finns ord som jag tänker kan fungera väl som en hälsning till oss för det här året. Vi hamnar i slutet av Johannes evangelium. Jesus har uppstått, men han har ännu inte visat sig för alla lärjungar. Men det gör han nu när vi kommer in i texten. Jag bara läser för dig nu. Johannes 20 och stycket runt omkring där, vers 20. På kvällen samma dag, den första i veckan. Det var alltså en söndag precis som för oss idag. Satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Lärjungarna har stängt in sig i sitt samlingsrum. Och de har reglat dörrarna så att ingen ska kunna komma in. Men det får ju samtidigt effekten att ingen kommer ut. Och de sitter där förmodligen livrädda och berövade, ledsna för att Jesus har dött. Jag tänker mig Jag kanske har fel i det, men jag tänker mig att ibland kanske kyrkan känner igen sig i den här bilden. I samma situation. När rädslan har tagit överhanden, som att man har stängt dörrarna, låst in sig av rädsla för världen. Det är klart att ibland är det befogat. Vi hör om hur kyrkan blir förföljd världen över. Men alla gånger är det inte det. Kanske oftast är det obefogad rädsla vi kan känna. Rädsla för vad som finns där ute. Och den där rädslan, den är inte bra. Jag skulle kunna säga att vi bör frukta rädslan, om ni förstår mig rätt. För rädslan begränsar oss. Om jag är rädd så är jag inte fri. Rädslan stänger oss inne. Rädslan, kanske det tydligaste kännetecknet, är att den tar död på glädjen. Om ni försökt vara glada samtidigt som ni är rädda, då är det rädslan som vinner. Och rädslan får oss att tiga om tron. Eller kanske försvara den på ett mindre bra sätt. Därför säger Jesus gång på gång, var inte rädda. Det är inte en gång genom evangelierna. Återkommande säger han detta, var inte rädda. För han vill inte att vi som hans lärjungar ska gå omkring och vara oroliga och rädda. Han vill se oss fria. Han vill att vi ska vara glada. Frimodiga. Allt det där som utgör en kontrast till rädslan. Men även om man sitter där som församling bakom stängda dörrar i rädsla, så finns det tröst här. Det står att plötsligt kommer Jesus. Han stod bara där mitt ibland dem. Han hade inte knackat på, han hade inte ens brytit sig in. Han bara fanns där. Det går inte att stänga honom ute. Och det ser jag som en tröst, som ett hopp. Det är inte så att han bryter sig in, men plötsligt så kanske han bara finns där. Och det blir ett möte. Och det är ett möte som förändrar allt för lärjungarna. Och inte bara för dem. Han önskar dem frid. Frid åt er alla, säger han. Han sänder ut dem. Och han önskar dem frid. Ja, han gör det två gånger. Ni noterar det. Och han ger dem helig ande. Och han talar om att de får kraften att förlåta. Det där lite svåra. Om ni förlåter någon hans synder så är han förlåten. Men om ni binder någon så är han bunden. Ska vi gå omkring och binda varandra i synderna? Jag tänker att det framförallt visar vilken kraft det finns i förlåtelsen. Att lösa från synden. Så Jesus kommer till lärjungarna. Han ger dem den här friden. Och så ger han dem uppdraget. Och så säger han att nu är det dags för er att öppna portarna. Och gå ut. Ja, ni får sitta kvar nu om ni vill. Men jag öppnar portarna för att visa det här. Som lärjungar ska vi inte sitta bakom stängda dörrar. Det finns säkert skäl till att de är stängda under gudstjänsttid. Men just nu är anledningen att de är öppna för att Jesus säger det. Ni ska gå ut i världen som Fadern sände mig, sänder jag er. Fria från rädslan av vad vi får möta där ute. Fria att ta emot det som kommer in. De som kommer in. Och det här mötet, det gör hela skillnaden för lärjungarna och för hela världen. Vi har ju läst Apostlagärningarna under hösten, så vi vet ju vad det är som händer. Så länge de sitter där instängda och rädda så händer det ingenting. Men när de går ut på Jesu befallning, då börjar människor komma till tro. Då börjar kyrkan växa och det sprids världen över. Det händer en sak till vid det här mötet och det står just i den 20:e versen. Ni ser där. Johannes 20:20. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Rädslan bör med andra ord ha försvunnit. Och så var det glädjen som fyllde dem. Och det är inte konstigt, de blir glada för de har sett honom dö och lida och bli tillfångatagen och allt det där, fast i omvänd ordning. Och plötsligt så lever han och står mitt ibland dem. Det är klart de blir glada. Och Thomas berättas det om, han var inte med vid det här tillfället. Han menar han kunde inte tro om han inte fick se. Och ett stycke lite senare så står det att han fick se och han trodde. Men Jesus säger, saliga är de som inte har sett men ändå tror. Den där saligheten, den där glädjen, den gäller oss också. Det är vår glädje, även om vi inte har sett på samma sätt som de första lärjungarna. Jesus är en källa till djup glädje. Och glädjen, den finns där också kopplat till det budskap som vi har fått ta emot, som vi får förvalta och förmedla ut i världen. Evangelium. Hur står det till med grekiska kunskaperna? Vet ni vad evangelium betyder? Ja, jag tror det. Ni sitter och ler allihop. Det stämmer ju. Evangelium, det betyder ett gott budskap eller glädjebud, skulle man kunna säga. Det finns en inbyggd glädje i evangeliet. Och hur skulle det kunna vara annat när det är ett budskap om frid och förlåtelse, om liv och så vidare? Själva budskapet vi bär är glädje. Och då får den glädjen gärna finnas också hos oss och bli synlig. Och så tänker jag på en sak till när det gäller glädjen. Vår handledare genom NFU-processen nämnde det här, att ett gemensamt kännetecken för alla församlingar som växer, det tycks vara glädjen. Att man ler, att man skrattar, att man har roligt ihop. Och det kanske inte är så konstigt, för då finns inte rädslan där. Då finns friheten, då finns kärleken, allt det goda. Och i den här församlingen så finns det mycket av glädjen. Låt den finnas där. Släpp fram den. Se till att ha roligt tillsammans med varandra. Låt glädjen leva. Jag tänker att det får bli en önskan för 2020. För vår församling. Glädjen som Jesus ger och själva mötet med honom. Det möte som förvandlar. Det som uttrycks så väl i Ekumeniakyrkans vision. Där talas det om att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Vi ber. Tack Herre för detta möte som mellan dig och lärjungarna. Och låt det få bli ett möte också för oss. Där du tar bort rädslan och ger oss frid och glädje, kraft och förlåtelse, den helige ande och så vidare. Allt det där goda. Låt oss få frimodigheten och tryggheten att också öppna upp, att gå ut och ta emot. Och låt glädjen få finnas där, här, levande och alldeles nära. Amen.